If you need to see functioning financing for large financial institutions.
And there's more on Wall Street. You know where your money is.
And Morgan Stewart Powell, $41 billion deal.
Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast där den 21 mars. Det här är podden som levererar yesterday's news. I alla fall den här veckan. Det har varit väldigt mycket att göra och vilket också är lite positivt, för när det är väldigt mycket att göra så innebär det att det händer väldigt mycket på Montrose. Och det tänker jag mig att du som älskar börsen tycker om, för det är snart dags att avtäcka en ny plattform i Sverige. Det som bubblar in i vårt utvecklingslab, det är det finaste som finns där ute. Det finns ingen som är i närheten av den användarupplevelsen som vi ruvar på. Det här var också extra roligt för vi hade en AV på Montrose igår där vi bjöd in hela Carnegie för att komma och träffa oss, bli kunder i Montrose där vi rullade ut röda mattan och också kunna berätta då om vad som komma skall. Det vill säga inte bara det som finns i appen idag utan vad som kommer här framöver. Otroligt roligt, och dessutom har jag haft mycket att göra också med andra poddinspelningar i Montrose-podden. Där jag har poddat nu idag torsdag kom den ut med Harald Mix, riskkapitalisten, företagsbyggaren och serieentreprenören. Som har varit med och kickstartat industrirevolutionen i Norrland, den gröna industrirevolutionen. Vi hade ju den första industrialiseringen 1850 i Sverige, fördel Småland kom senare till Norrland. Men nu ser vi ju den här gröna omställningen som görs, och vi har Northvolt som det pratas mycket om och H2 Green Steel där Harald har ett finger med i spelet i båda då, via Altor och Vargas. Sen har vi ju också såklart SSABs Hybrid, och det händer ganska mycket där uppe, så det pratas det mycket om. Sen har vi också med oss Ann Grevelius nästa vecka som har en långt förflutet i storbanksvärlden. Hon har gjort i princip det mesta man kan göra när det kommer till aktier och investeringar, placeringar, förvaltning. Sadlade sen om och blev entreprenör, startade Opti och har ett gäng olika styrelseuppdrag också som styrelseproffs och affärsängel. Väldigt intressant personlighet det också som har preppats och som kommer i Montrose-podden då nästa vecka. Men med det sagt så finns det lite tid till investerarens podcast också. Så jag kan liksom inte lämna den här veckan innan jag har lämnat förra veckan till böckerna. Och på tal om böcker, det är ju faktiskt så att vi snart kommer lämna mars månad till handlingarna. Vilket innebär att vi kliver in i andra kvartalet, det är dags för en ny rapportsäsong. Vi har sagt att vi släpper betan av Montrose Q2. Här brukar jag påminna lite grann här var i bygget att Q2 börjar. Väldigt, väldigt snart. Johanna Kull kommer också börja på Carnegie i början på april, vilket känns otroligt roligt. Men för att kolla lite grann i backspegeln, OMXS30 steg 1,84% under förra veckan och har därmed stigit 5 veckor i rad. Brukar det faktiskt inte vara så vanligt att det stiger så många veckor i rad. Sen beror det ju såklart på hur mycket det stiger liksom så. Men en streak på 5 veckor i rad har hänt ganska sällan de senaste 5, 6, 7 åren där jag har samlat data veckovis då. Sen har vi breda OMXSP som samtidigt har stigit 1,71%, så lite mindre än OMXS30 då. Och förra veckan kan jag väl säga också hade jag förmånen att hålla en inspirationsföreläsning på Nasdaq Stockholmsbörsen i Frihamnen. Får vi se om det är så att de letar nya lokaler och kanske letar sig lite mer centralt in i Stockholms innerstad innanför tullarna så att vi kan gå ut och spatsera utanför lokalen och drömma oss iväg till tider när det fanns open outcry. Det var ju tänkt med Finansplats Stockholm, alla skulle samlas i Frihamnen. Det blev inte riktigt så, kvar blev Stockholmsbörsen. Så vi får väl se om de kan leta sig lite närmare in. Men jag tycker att det är trevligt att stövla in i hjärtat i en av mina stora förälskelser, börsen. Och temat här var vägen till första miljonen, börsen just nu och spännande spaningar. Två spaningar som jag tog med mig, det är dels att det börjar bli intressant att sälja finverkstad och köpa fullverkstad. Läs, sälj Atlas, köp SSAB. Och det här är någonting som jag bubblade tillsammans med mina kollegor uppe på handlargolvet på Carnegie. Intressant spaning med finverkstad i Atlas, Sandvik, Fagerhult, you name it. Fullverkstad i det här fallet, det känns, det låter lite tråkigt att säga så såklart. Men det är ändå ett vedertaget begrepp, Boliden, SSAB, så. det finverkstad handlas bra mycket högre än det historiska snittet och fulverkstad då handlas ganska rejält under det historiska snittet och det brukar kunna reverseras då. Vissa är tidiga i cykeln, andra är lite senare i cykeln då. Jag är long by default så att jag brukar inte agera på det här sättet, men det är ändå intressant. Och den andra handlar om att vi nu ser framför oss sjunkande räntor, vilket vi har sett på marknadsräntorna redan. Men väntar på centralbankerna då. Sen när det nu blir, men det återstår fortfarande att se då. Men det här borde kunna ge en renässans hos bostadsutvecklare som har levt i mörker under väldigt, väldigt lång tid. Redan i fjol fick vi ett bostadsutvecklarrally i USA med exempelvis Trion, då, Lennar, D.R. Horton och Pulte Group som samtliga rusade över 100% och där väldigt många amerikaner såg att nu börjar långräntorna sjunka tillbaka. Nu har vi en visibilitet, inflationspucken är förbi, räntan är på väg neråt. Nu kan vi börja fundera på framtiden och att man diskonterar in lite mer happy times redan idag. Men jämför vi det här med Bonava, Beskab, JM med flera så har de inte alls hängt med. Och här har jag ju ombaserat de amerikanska bolagen då i SEK. Så att det blir jämförbart, men de svenska har inte alls hängt med. Där är vi lite efter i cykeln. Så att det är också en intressant spaning att se. Kan vi närma oss en punkt där de kan få det lite bättre, lite mera vind i seglen. Det återstår att se. Spaning, OMXS30 passerade indexnivån 2500 förra veckan, vilket inföll 950 dagar efter nivån 2400. Så de här 100 indexpunkterna tog alltså längre tid än hela IT-kraschen. Den var ju 947 dagar, så 3 dagar kortare. Ska man fundera kring hur lång tid det tog att ta sig tillbaka till all time high, då kan man fundera längre, för det är ganska jobbigt. Det tog typ till 2015. Jobbigt. Men sen får man komma ihåg vart man kom ifrån. Man hade sett börsen stiga rejält kraftigt under 80- och 90-talet. Jag ska inte tråka ut det med det här. Jag har pratat om det så många gånger tidigare. Men trots att Stockholmsbörsen har bjudit på nya börsrekord så får vi inte glömma bort att index är värdeviktat. Jag har tjatat om det här många gånger. Men det är lätt att glömma bort det. Snittaktien i OMXS30 har stigit 53% sedan 3 års lägsta. Men befinner sig samtidigt i snitt 26% från toppen under samma period, det vill säga 3 år. Och här ska också tilläggas att tittar man på medianen istället så ligger den på minus 15% från toppen. Men tittar vi på breda börsen, i det här fallet OMXSP och snittaktien i det indexet, så är samma siffra 77% uppgång från 3 års lägsta respektive aktiens 3 års lägsta. Men en ganska fin uppgång. Vi är ändå 44% ner från respektive aktiers högsta nivå. Någonting annat jag tycker har varit lite intressant under förra veckan, det är att många ondgör sig över blankare och tar fram popcorn när en kort klämma uppenbarar sig, det vill säga en short squeeze eller en gamma squeeze som man pratade om när det var memestock hysteri i Q1 2021. Those were the days när det var väldigt, väldigt febrigt på börsen. Kanske inte jättesunt, men det var febrigt. Men Palantirs vd och medgrundare Alex Karp spelar i en egen liga. Jag lyssnade på CNBC där han sa, citat, "I love burning the short sellers. Almost nothing makes a human happier than taking the lines of cocaine away from these short sellers who are going short on truly great American companies." Slutcitat. Ord och inga visor. Det här var såklart en snackis, men det verkar som att de här blankarna har letat in i hjärnkontoret hos Alex och är där och huserar utan att betala hyra. Jag har av tidigare erfarenhet på Avanza, under alla år så var det en solklar säljkandidat och den skulle blankas, och fasiken och hans moster, såklart helt fel. Helt fel. Och då också komma ihåg att göra sin egen hemläxa, det finns ett gott värde i det. Men där brukar jag knyta näven i fickan, kavla upp armarna och liksom känna att jävlar namma, jag ska visa dem att de har fel. Och ja, ni förstår ju, jag ska visa dem. Jag kunde dra en 700-dels strå till stacken för att visa dem. Men blankare kan, liksom, kan ge lite jävla namn också. Sen är det ju så ibland att en blankare kanske tycker att, att man vill gå kort en sektor. Och sen så tar man den största spelaren i den sektorn. För att man tycker att den är lättast att blanka. Och den, liksom, den positionen är mest likvid. Men det kanske inte just det bolaget som man egentligen hade blankat. Om man hade fått välja bland alla bolag. Men det är en bra proxy för den sektorn. Så ibland handlar det faktiskt inte bara om bolaget och bolagets fundamenta, utan det kan vara andra kriterier. Så som att man vill blanka den sektorn. Eller gå lång en sektor, men också finansiera det genom att blanka en annan. Alltså det finns en herrans massa upplägg. Med de orden så inser man att det är bara enklast att hitta bra bolag och ligga lång. Hur som helst. I helgen har jag också läst om giftödlan som rört om rejält i grytan på börsen. Det är nämligen en ödla vars gift innehåller en peptid. En kort kedja av aminosyror som lett till dagens effektiva behandlingar mot fetma eller obesitas då, årets största snackis vid sidan av generativ AI. Och namn för de här behandlingarna som vi alla hört talas om är ju såklart Wegovy och Ozempic. Det har ju också fått Novo Nordisk då, med att tala om Ozempic, att bli det största börsbolaget i Europa. Seglat om Danmarks BNP och by far såklart största aktie på Köpenhamnsbörsen har ju varit dessförinnande också. Det som är lite intressant här är att det kroppsegna peptidhormonet GLP-1 har en halveringstid i blodet på närmare bestämt 2 minuter. Det som var intressant här är att giftödlans variant Exedin 4 som liknar GLP-1 som man har då i kroppen, det kroppsegna peptidhormonet, har en halveringstid i kroppen på över 2 timmar. Vilket är avgörande. Så att när man insåg det här, och liksom, det här var det en pusselbit med det kroppsegna här, GLP-1, där man vetat länge. Giftödlan har man känt till länge, men så helt plötsligt så var det någon som la ihop 1+1 av de här pusselbitarna och sa, vänta nu här, det här känner vi till från det kroppsegna peptidhormonet och det här känner vi till är en egenskap från den här giftödlans vad säger man, motsvarande peptidhormon då, som har andra egenskaper. Och lägger vi ihop och kombinerar det här och framställer det på syntetisk väg, så skulle vi kunna nå egenskaper som är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och där har det ju blivit en jättestor snackis, och Science sa att det här var det största vetenskapliga genombrottet under förra året 2023 då. Och det verkar ju som att intäkterna för de här bolagen kan bli väldigt repetitiva dessutom, då en stor del av vikten snabbt kommer tillbaka om man slutar ta exempelvis Ozempic. Sen kan man ju tycka att om man forskar vidare på det här och hittar något läkemedel som hjälper till att hålla vikten under längre tid, ja då är det bättre. Det är inte bättre för bolaget, men det är bättre för mänskligheten. Och här vill jag bara också uppmana att det finns en hel del rön kring att nej, det handlar inte bara om att äta mindre och röra på sig mer, äta nyttigare. Det är förmodligen en lösning för de allra flesta, men inte för alla. Så att lägga lite grann av stigmat när det kommer till obesitas åt sidan, vara nyfiken, försöka läsa lite grann av de rönen som finns där ute. Sen är det enkelt att ta till sig. Nej, det är det inte. För att de flesta av oss är blåbär. Det är inte enkelt för mig heller. Men en egenskap som är förbenat bra att ha som investerare, det är att vara nyfiken. Och det var jag när jag läste den här artikeln. Jag tycker det är otroligt roligt att lära sig lite om mycket. En kuriosa som fastnade var att i fjol såldes det läkemedel mot fetma då för mer än 60 miljarder kronor globalt. Och Novo Nordisk har ju då som sagt blivit Europas största bolag och fått vind i seglen tack vare den här trenden då också, som grädde på moset vid sidan av det man gör inom diabetes naturligtvis. Och den här marknaden förväntas växa till över 1000 miljarder kronor år 2030 då, enligt en prognos från Goldman Sachs. Det här motsvarar en CAGR om 49,5%. Så att det man ser när man tittar på de här bolagen är att det har ju gått som skållade troll, men det är ändå rätt intressant att sätta sig in i trenden lite mer om man inte redan har gjort det. En annan intressant spaning som kom under förra veckan var amerikanska producentprisindex Siffran kom in högre än väntat, vilket inte var välkommet. Producentprisindex mäter ju nämligen priserna som producenterna just nu möter när det kommer till insatsvaror och kan ju beskrivas som någon form av mått på en pipeline inflation. Alltså vad är det för inflation som ligger i pipeline och som konsumenterna kommer möta om någon eller några månader om det är så att bolagen själva då inte absorberar de här kostnadsökningarna, vilket man ogärna nog vill. Nu behöver man inte dra för stora växlar på det här, men det var en liten datapunkt som marknaden kanske inte riktigt gillade jättemycket. Någonting annat som man kanske däremot gillade kommer som första punkt i nyhetssvepet, och det var att onlinepriserna i USA föll 5,9% year on year i februari enligt Adobe Digital Price Index, deflation. I månadstakt minskade priserna minus 0,6% och faktum är att indexet har visat upp deflation varje månad under hela 2023. Sen har vi globala aktieutdelningar som uppgick till närmare 17 000 miljarder kronor i fjol enligt The Global Dividend Index, vilket motsvarar en utdelningstillväxt om 5%. Trevlig utdelningstillväxt, löneförhöjning i portföljen. Hela 86% av världens noterade bolag valde att antingen behålla eller höja sin utdelning. Jag vet, det där är ju rätt tråkigt. Behålla eller höja, det är rätt väsentlig skillnad. Man är ju nyfiken på hur många höjde, men jag har tyvärr inte det. Sen har vi IBM som uppges skär ner på marknads- och kommunikationsavdelningen enligt CNBC, som hänvisar till källor. Bolagets vd Arvind Krishna sa i december att de skulle genomföra en citat massiv kompetenshöjning slutcitat för personalen gällande AI. Och tidigare har man sagt att cirka 8000 jobb kommer att ersättas av AI. Det börjar röra på sig, det börjar hända ganska mycket. Vi vet ju också med Sebastian Siemiatkowski på Klarna vad han har varit ute och sagt också om att deras chatbot motsvarar 700 heltidare på kundservice. Ekot belyser den utdragna Tesla-konflikten som pågått sedan oktober, och trots strejk och sympatiåtgärder från flera fackförbund så ökar försäljningen kraftigt. Dessutom har de löst utmaningen med att få tag i nya reggplåtar, och Tesla Club Sweden var intervjuade, de sa citat kunderna påverkas knappt alls slutcitat. Så var det med det, och då går vi vidare till LinkedIn som ägs av Microsoft, som till synes verkar överväga att stövla in på gaming för att få användarna att spendera mer tid på plattformen. Och ja, först tänkte jag, det där är ju lite knepigt. Microsoft äger Xbox och har köpt upp Activision och sådär. De har en herras massa gaming in-house. Men det är lite knepigt med LinkedIn som plattform. Jag tyckte att LinkedIn har varit en plattform som jag inte riktigt har kunnat positionera in my own mind, som har varit lite styrmoderligt behandlad i min bok. Samtidigt så förstår jag det, ett karriärsnätverk, men jag liksom, det är sådär. Men nu, inte minst med Montrose-podden och när jag jagar högdjur och försöker få in spännande personer till podden. Jag har verkligen börjat förstå charmen med LinkedIn, och det är verkligen ett otroligt kraftfullt verktyg, plattform med nu över 1 miljard användare dessutom. Ja, jag har verkligen börjat förstå skärmen. Och är det så att man som en icebreaker skulle kunna slå varandra i ett quiz innan man träffas för ett möte? Ja, varför inte? Man kan väl göra det istället för att prata om väder och vind. Då har vi sen Apple som hittills inte hängt på AI-tåget och pratat om trenden. Men nu börjar det röra på sig. Tim Cook har nyligen sagt att de lägger, citat, tremendous time and effort, slutcitat, på att integrera AI i deras mjukvara. Nyligen förvärvade man även kanadensiska AI-startupen Darwin AI, gillar namnet. Och för några dagar sedan steg Alphabet rejält på rykten om att de verkar befinna sig i långt gångna samtal med Apple om att licensiera ut sin AI-verktygslåda Gemini för kommande iPhone-modeller. Och det, man har väl typ 2 miljarder enheter ute i ekosystemet som hårdvaran är redan såld, men fortsätter ticka in revenue i form av mjukvaran i ekosystemet, App Store etc. Och dessutom kunna komma med löpande uppdateringar för den hårdvaran som redan är ute i ekosystemet. Otroligt spännande att se vad Apple kommer göra av det här, och när de ger sig in då blir det med buller och bång. Och AI on the edge lär ju bli väldigt stort, och här borde ju Apple ha slagläge. Och just med on the edge, alltså att istället för liksom ett hyperscale data center med de absolut senaste värsta grafikkorten från Nvidia, Och där kom det ju nya under veckan när Nvidia höll sitt GTC24. Det kommer vi prata mer om nästa vecka. Men istället för att ha det senaste där och låta alla beräkningar göras där, så AI on the edge handlar ju om att låta liksom beräkningarna det göras i själva liksom enheten, i burken, i mobilen, i headsetet man har på huvudet eller vad det än kan tänkas vara. Och här finns det ju halvledarleverantörer som levererar chip för den här trenden, att liksom våra prylar kommer vara AI-preppade, och det kommer också kunna driva en utbytescykel precis på samma sätt som att 5G drev en utbytescykel. Och är det så också att man vet att det här kommer, då kan det ju också vara så att försäljningen tar lite stryk inför typ september-eventet då, när Apple ofta lanserar sina nya telefonmodeller. Att om man tror att det är en stor uppgraderingscykel som är på gång och lurar i görningen, då kanske man väntar lite grann och köper inte nu i mars utan väntar till september då. Med de orden, avkastning på dig, så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för att du lyssnade på det här.